Att Finland förklarade sig självständigt den 6 december 1917 tog det knappast någon har missat vid det här laget. För många är det också bekant att Ryssland, som vi då tillhörde, genomgick en revolution där kommunisterna ledda av Lenin tog makten ungefär en månad tidigare. Men egentligen började hela händelseförloppet redan på vårvintern 1917 med den så kallade februarirevolutionen som arbetarkvinnor i den dåvarande ryska huvudstaden Petrograd, alltså dagens Sankt Petersburg, startade. Om upptakterna till både oktoberrevolution och finländsk självständighet handlar detta program. Så som så ofta tidigare är det Dan Nordman, lektor i historia vid Ålands Lyceum, som är vår ciceron. Och inledningsvis reder vi ut varför det kallas februarirevolution trots att det hela egentligen startade i mars.
Det beror ju på att Ryssland då ännu hade den här gamla julianska kalendern, medan vi i Finland och resten av Västeuropa hade för länge sedan gått över till den gregorianska kalendern. Man talar ibland också om den gamla och den nya stilen. Den julianska kalendern, den hade halkat efter ett par veckor jämfört med den gregorianska. Så att när det var mars hos oss så var det fortfarande februari i Ryssland.
Således tillämpades en kalender i Finland, en annan i det Ryssland vi var underställda. Bara det är värt en tankeställare. Men till februarirevolutionen som de facto bröt ut på den internationella kvinnodagen den 8 mars 1917.
Jo, det är någonting som jag tycker att inte har uppmärksammat så mycket. Det är väl en del i det här att kvinnor ofta osynliggörs i historieundervisningen, och jag måste ju erkänna att jag själv har varit delskyldig i detta, för det var ju faktiskt kvinnorna som satte igång februarirevolutionen genom spontana strejker. Det var textilarbeterskor och andra kvinnliga arbetare som gick i strejk och gick ut på gatorna och krävde bröd och också ett slut på det här kriget som ju orsakade den här livsmedelsbristen i Ryssland, som ju drabbar förstås, jag menar kvinnorna, det var ju de som ansvarade för mathållningen och att barnen skulle få någonting i magen, så att man förstår att de var förbannade.
De såg nöden i vit öga varje dag. Det var kvinnorna som gick ut, men de fick väldigt snabbt flankstöd från många olika sektorer i samhället. Det fanns tydligen en starkt uppdämd irritation och trötthet på allt sammans.
Om vi lite ser på grundorsakerna till det här missnöjet så är det ju förstås tsarens envälde. Visserligen så hade det ända sedan 1905 funnits en folkrepresentation, en duma, men det var ju i praktiken ändå tsaren Nikolaj den andra som bestämde i princip allting. Och sen hade ju Ryssland gått med i det här första världskriget då 1914, och det var ju ett krig som innebar många motgångar för Ryssland och visa liksom också att Ryssland var efterblivet både militärt och industriellt jämfört med till exempel Tyskland då. Det blev livsmedelsbrist, och folket förstod ju att enda sättet att slippa det här, så det är ju att man slutar en fred med Tyskland.
Det var med andra ord inte bara i fråga om tideräkning som tsarens Ryssland hade halkat efter. Det gällde hela samhällsutvecklingen. Under de inledande demonstrationerna fanns kravet på att sluta fred med Tyskland inte med som något dominerande krav. Protesterna handlade i första hand om de akuta problem människor hade att hantera i sin vardag. Men kopplingen livsmedelsbrist och pågående krigföring fanns där, säger Dan Nordman.
Det var inget entydigt krav, för det fanns ju olika grupperingar som hade olika intressen, men det fanns en stark krigsfientlig opinion, eller krigstrött opinion. Sen fanns det också sådana som ville fortsätta kriget men ändå ville bli av med tsaren, för att de menar att det är tsarens inkompetens. För han hade ju tagit över det direkta befälet över de ryska styrkorna, och att det är hans inkompetens som gör att kriget inte blir någon framgångssaga för Ryssland. Så att blir man av med tsaren kommer kriget att gå bättre. Den som tog över makten kan man säga i praktiken då efter tsaren, alltså Alexander Kerensky. Så han var ju krigsvän och ville fortsätta kriget. Så att det fanns inte ett enhetligt krigsmotstånd bland de som nu
som
ville ha bort.
Sig tsaren.
Nej, precis. Nej. Men det fanns en väldigt stark krigströtthet som bidrog till de här oroligheterna som bröt ut på den internationella kvinnodagen enligt vår tideräkning då den 8 mars 1917.
Väldigt snart så kom ju också alltså militära enheter, regementen och även kosackerna att ställa sig på de revolterande människornas sida. Att de gick inte emot dem utan de tvärtom bytte sida.
Det var ju det som var avgörande helt enkelt. Alltså tsaren själv, han var ju ute vid fronten så att han var ju inte i huvudstaden, alltså Sankt Petersburg som man kallar för Petrograd under kriget. Han var ju inte, höll ju inte hus där utan han var ute vid fronten och fick bara höra via kurirer att det var oroligheter i huvudstaden. Och om jag förenklar lite då, att när han gav order om att de här folkmassorna skulle kväsas. Alltså det blev ju bara större och större folkmassor dag för dag som strejkade och protesterade och så vidare. Så när han gav order om att de skulle kväsas så visade det sig att många soldater och kosacker så helt enkelt fraterniserade med de protesterande och vägrade lyda order.
Det fanns förvisso också delar av ordningsmakten, särskilt inom polisen, som tog tsarens parti, och skärmytslingar mellan militär och polis ledde också till blodspillan.
Visst fanns det också förband inom den ryska militären som var tsartrogna. Men alltså det avgörande var ju att en stor del av den ryska militären gick över till, om vi då säger, folkets sida.
Men det gick rasande fort. Bara en vecka efter att protesterna bröt ut så abdikerar han.
Ja, officiellt så skrev han under sin abdikation då, den 15 mars. Och officiellt så var det ju då till förmån för sin bror Mikhail, men brodern så var ju inte intresserad. Han förstod ju att det var...
Klockan var slagen.
Klockan var verkligen slagen. Då var det ju finito kan man säga med tsarmakten. Men redan dessförinnan så hade ju duman utsett en provisorisk regering som då skulle ersätta tsaren. Men alltså definitivt så kan man säga att revolutionen var genomförd den 15 mars. Och sen den 16 mars så fördes det här ut till det ryska folket.
Duman var ju med på noterna. När protesterna kom så då insåg duman också att här finns nu liksom, att nu går det att få slut på det här tsarväldet.
Ja, man kan ju säga att duman eller majoriteten då, duman och de protesterande Petrogradborna så gjorde gemensam sak.
Men i och med att man från dumans sida då tillsatte den där provisoriska regeringen, och där var då Kerensky ledare för den.
Ja, alltså han var formellt så var det en först Lvov som ledde regeringen till en början, och Kerensky var justitieminister, men Kerensky var nog ända från början den provisoriska regeringens starke man, och någon månad senare så blev han också officiellt då ledare för den provisoriska regeringen.
Hur snabbt upphörde då den här proteströrelsen när man så snart inom en vecka så att säga uppnådde ett syfte, åtminstone att bli av med tsaren? Lugnade situationen ner sig i Petrograd efter det, eller fortsatte oroligheterna där, och hur var det i resten av Ryssland?
Visst lugnade ju ner sig, alltså det här akuta att tusentals människor protesterade och liksom angrep myndighetsbyggnader och sånt i Petrograd.
Och strejka
så vidare. Men Kerensky och den provisoriska regeringen fortsatte ju kriget. Och så länge kriget fortsatte så fortsatte ju livsmedelsbristen, kaoset, hungern, så att det blev ju inte lugn och ordning bara för att tsaren tvingades abdikera. Och sen ett annat problem som ju kom att ställa till det väldeliga, det var att den provisoriska regeringen då, som alltså hade utsetts av duman, av folkrepresentationen, den utmanades av Petrograd-sovjeten, alltså ett arbetar- och soldatråd som då var mera socialistiskt sinnat. Det bestod av kommunister kan man säga och socialdemokrater, alltså mensjeviker och bolsjeviker. Bolsjevikerna var ju, så är det enkelt sagt, kommunister och mensjevikerna då mera
socialdemokrater
åt det hållet. Mm. Ju. Medan då provisoriska regeringen så bestod ju av liberaler och så kallade socialrevolutionärer, som ju var en slags grupp som nog var vänster, men som ville att det är bönderna som ska driva, som ska ha makten, inte arbetarna.
Den här provisoriska regeringen hade i själva verket inte full kontroll på situationen.
Nej, jag tror det på ett fint statsvetaruttryck kallas diarki där, när det är en dubbelmakt, alltså soldater och andra, så visste inte riktigt vem de skulle lyda. Skulle de lyda regeringen eller skulle de lyda den här sovjeten?
Så var alltså tsaren avsatt, men kriget fortsatte liksom folkets umbäranden och maktkampen mellan duman och den provisoriska regeringen å ena sidan, Petrograds arbetarråd och den andra, bidrog till fortsatt osäkerhet och förvirring. Hur snart nåddes då Finland och Åland av de omvälvande nyheterna från den ryska huvudstaden?
Det fanns nog någon notiser i tidningen Åland redan innan abdikationen om att någonting var på gång i Sankt Petersburg. Men jag tror det var 3 dagar efter abdikationen som budskapet nådde fram till Åland att tsaren hade avgått. Och då så plockar man ju ner alla bilder på tsaren i officiella byggnader och såna här saker. Och då hölls det ju liksom flera olika möten och manifestationer både av ryska soldater här på Åland och av ålänningar och de tillsammans.
På Åland firade både ortsbor och soldater att tsaren avgått. I Finland fick beskedet omedelbart både våldsamma och politiska konsekvenser.
Det här hade ju en jättestor betydelse för Finland, för Nikolaj den andra var ju fruktansvärt avskydd här på grund av att han konsekvent försökt förryska Finland, eller om man ser det ur hans synvinkel då, likrikta Finland med resten av Ryssland. Och det här hade ju mött ett väldigt motstånd i Finland. Eftersom den provisoriska regeringens maktbas var så svag, så ville de ju inte ha några oroligheter i Finland, och de ville ju liksom hålla sig väl med Finland. Så de utgav ett manifest, det så kallade marsmanifestet, där alla förryskningsåtgärder som tsaren då hade infört återkallades. Nu hade Finland fått tillbaka sin autonomi. Nu var Finland igen självstyrt. Nu stifta den finländska landdagen igen lagarna. Den här ryska generalguvernören, Sein hette han, som hade varit Nikolajs högra hand då i Finland och genomfört den här förryskningen under den så kallade andra förryskningsperioden. Så han arresterades ju och fördes till Petrograd, och Finland fick en betydligt mildare och mera liberal generalguvernör. Och dessutom så sammankallades nu landdagen igen. Den hade inte kunnat sammanträda på jättelänge på grund av det här kriget och också på grund av förryskningen. Och nu istället för den förryskade senaten, alltså regeringen, så tillsattes då en senat på parlamentarisk grund. Alltså senatorerna var liksom utsedda kan man säga av landdagen, alltså av Finlands parlament. Och det lite lustiga, eller mindre lustiga hur man nu ser på det, så var att just då så hade landdagen socialistisk majoritet, så att senaten kom att bestå av lika många socialister som borgerliga män. ordföranden, alltså statsministern då i Finland, som hade utslagsrösten i den här nya senaten. Så det var en socialdemokrat som hette Oskari Tokoi. Men när vi talar om socialdemokrater på den här tiden, så ska vi komma ihåg att i Finland så var de på den här tiden inte, trots sitt namn, så var de mera kommunister, alltså revolutionärer, än de var demokrater.
De var rödare än vad man...
De var betydligt rödare än till exempel Paavo Lipponen.
Marsmanifestet, det kom alltså väldigt snabbt på från den här provisoriska regeringen i Ryssland, efter det att man har avsatt tsaren.
Det är korrekt.
Att de hade bråttom att få liksom lugna ner Finland åtminstone.
Det är helt rätt.
De finländska politikerna var heller inte sena att nyttja sina återvunna rättigheter.
Så den här landdagen då, med socialistisk majoritet, så stiftade då på sommaren en så kallad maktlag som gick ut på att det var landdagen och inte den provisoriska regeringen som skulle ha den högsta makten i Finland. Nu var ju tsaren, alltså Finlands storfurste, borta. Han var ur spel, och han var ju egentligen det enda som hade bundit Finland till Ryssland. Alltså Finland var ju ett storfurstendöme, och nu hade de ingen storfurste. Vem skulle då ha den högsta makten i Finland? Kerensky och den provisoriska regeringen, de tyckte att det var självklart att de hade ju ersatt tsaren i Ryssland, och då ska de ersätta storfursten i Finland. Så att de har ju den högsta makten i Finland. Det är de som ska utse senaten, det är de som ska upplösa och liksom sammankalla landdagen. Det är de som ska utse senaten och så vidare. Men nu så stiftar alltså landdagen en lag där de tog alla de här befogenheterna. Det enda som provisoriska regeringen hade kvar av makt i Finland, det var utrikes- och säkerhetspolitiken. På alla andra områden så skulle alltså nu Finland själv genom landdagen.
Men man tillskrev då fortfarande den provisoriska regeringen den makten, att de hade utrikes- och säkerhetspolitik på sig, att det var inte så att säga en förtäckt självständighetsförklaring redan då på sommaren i och med den där maktlagen.
Det beror ju på hur man tolkar det, men alltså utrikes- och försvarspolitiken ingick inte, den makten så tog man inte över. Men det intressanta i den här kråksången, så det är ju att det var den socialistiska majoriteten, eller socialdemokratiska majoriteten i landdagen, det var de som var drivande när det gäller den här maktlagen, medan många borgerliga röstade emot. Och förklaringen är ju det att de borgerliga var ju jätterädda att i Finland är det ju socialisterna som har makten. Kerensky var borgerlig.
Så de ville hellre lyda under en rysk borgerligt styre än under inhemska socialdemokrater.
De hade svårt att välja mellan två enligt de onda ting. Så att en del borgare röstade för maktlagen, andra röstade mot.
Hur den åländska landtagsrepresentanten Julius Sundblom röstade går inte att utläsa ur handlingarna, säger Dan Nordman.
Grejen var ju den att Kerensky så förklarar ju att för enligt maktlagen så skulle ju landdagen då nu helt självständigt få stifta lagar. Förut så hade tsaren måste stadfästa alla lagar innan de trädde i kraft. Och eftersom Kerensky menar att han har nu tsarens makt som storfurste, alltså, så gäller inte maktlagen eftersom han inte stadfäster den. Och därför så upplöste han landdagen och utlyste nyval. För han var väldigt missnöjd med det här landdagens agerande. Då sa socialdemokraterna att ja, men det är vi själva som upplöser oss numera. Vi har ju stiftat maktlagen, så du har ingen rätt att upplösa oss. Medan däremot de borgerliga, de accepterade det här. För de ville ju gärna ha nyval. För de ville ju gärna vinna det nyvalet och få majoritet i landdagen. Så de accepterade den här upplösningen. Och det slutar ju sen med att soldater skickades och liksom låste den här byggnaden där landdagen skulle sammanträda, så att inte socialdemokraterna skulle kunna fortsätta sammanträda. Och då måste de till sist ta skeden i vacker hand. Och,
så det blev en upplösning?
Det blev en upplösning och det blev ju senare då ett val på hösten som borgarna vann.
Det är ju inte så långsökt att i den här polariserade finländska politiska diskussionen ana fröet till det inbördeskrig som lurade mindre än ett år framåt i tiden. Men redan nu, vårvintern 1917, blev det blodspillan, militärer emellan, som en följd av februarirevolutionen i Ryssland.
På de finska garnisonerna, alltså de ryska garnisonerna i Finland ska jag kanske uttrycka det, så uppstod det ju en väldig glädje när beskedet kom att tsaren var störtad.
Så han var inte väl sedd där heller?
Inte av manskapet, nog av officerarna. Alltså officerarna sågs ju som tsarens män så att säga. Och det här beskedet ledde faktiskt till våldsamheter att hela 38 ryska officerare i Finland blev alltså dödade av sina egna män som nu fick chansen att själva då bestämma. Och officerarna ersattes då med såna här soldatråd vid de här olika garnisonerna. Och som sagt, 38 stycken så blev till och med dödade, säkert på grund av olika oförrätter då som manskapet kände att de har blivit.
Makt de har utövat.
No.
Men också på Åland fanns det ju rysk militär. Så hur gick det här?
Det är ju väldigt intressant. Och det här förhållandet mellan ryssar och befolkningen så är ju väldigt intressant. Och har ju gjorts mycket olika tolkningar om hur det var. Men när beskedet kom då till Åland så tog ju soldaterna emot det precis som överallt annanstans med stor glädje. Och soldaterna ordnade en så här stor demonstration eller liksom manifestation då i Mariehamn där också mariehamnarna deltog och det sägs att mariehamnarna bjöd de ryska soldaterna på tobak och godis och man sjöng Marseljäsen.
Varför Marseljäsen?
Därför att det är liksom revolutionens sång, att nu hade man störtat förtryckaren, precis som när man i Frankrike störtade sin enväldiga kung. Marseljäsen var ju den här revolutionära lystringssången på den här tiden.
Då den ryska militära närvaron i landskapet vid den här tiden, Dan Nordman.
Ja, som mest under första världskriget så fanns det hela 7 000 till 8 000, då beräknar man med ubåtsbesättningar och flottbesättningar och sånt. Men jag har sett uppgifter att då på våren 1917 som vi talar om nu, sådana som faktiskt fanns då på huvudön, så en uppskattning som till exempel Martin Isaksson gör så är 4 500.
Och befolkningen totalt på Åland vid den
lite
här tiden?
Lite över 20 000.
Så det är ändå en ganska stor...
ett mycket påtagligt inslag i den åländska vardagen, ja.
Fanns det civila ryssar här dessutom?
Det fanns inte så mycket. Alltså, det fanns ju sådana här ättlingar efter de som har stannat på, alltså handelsmän och så här som har stannat då från Krimkriget. Men den civila förvaltningen så sköttes ju av ålänningar eller av inflyttade fastlänningar. Så att så många ryska tjänstemän, men alltså som inte var militärer, så fanns det ju inte. Och det är ju det här som gamla ålänningar pratar om svabodan, alltså det är ju ryska friheten. Alltså de ryska soldaterna firar ju den här friheten, och också här på Åland så istället för den här vanliga militära hierarkin då som hade rått på tsartiden, så valde man också här ett soldatråd.
Men man avrättade inte sin tidigare...
Tvärtom, den här chefen för den åländska garnisonen Davidov, så han valdes till ordförande för det här soldatkommittén, så att han hade tydligen ett
gott förhållande till manskapet.
Så ska jag tolka det, men sen radikaliserades det här lite, för tydligen så hade han kvar lite av sina officersfasoner som inte soldaterna gillar för några månader senare på sommaren, så då får stadsborna till sin häpnad se alltså den tidigare så myndiga Davidov sitta och skala potatis i badhusparken åt sina ryska soldater. Så att det har tydligen skett en maktomvälvning också här på Åland i det avseendet.
Alltså av de här ryska soldaterna, det var ingen som så att säga blev hemkallad eller i det här skedet, utan de var alla kvar, och det var business as usual, utom att de här satte Davidov med ett soldatråd.
I stort sett kan vi säga så, för att inte gå in på detaljer. Alltså det var någon officer som väl var av den gamla skolan som de tvingade bort, men det var undantag. Alltså det fortsatte som vanligt, och till en början så ökade inte heller den här disciplinlösheten och så som man hade fruktat och som var ganska vanlig liksom när officerarna då är detroniserade och vanliga soldater har tagit makten och ingen bestämmer, och man vet inte vem ska man ta order ifrån. Ska man ta order från provisoriska regeringen eller ska man ta order från Petrograd-sovjeten och så vidare. Så det gör ju att frestelsen ökar för vanliga soldater att ta ut svängarna och kanske förfara egenmäktigt och liksom bete sig illa mot ålänning när kanske inte finns någon risk för straff och så vidare på samma sätt som tidigare. Men man märker inte det så tydligt ännu på våren och sommaren. Det blir värre sen på hösten. Det enda som jag nu kan erinra mig så är att det var en lots i Lämland, i Flaka, Österman, som vägrar att ge ifrån sig sin häst åt en rysk soldat eller åt ryska soldater, och han blev svårt misshandlad. Men sådana incidenter förekom också tidigare.
Så det var inte något uttryck för någon utbredd anarki?
Man behöver inte tolka det så.
Tidigare landshövdingen Martin Isaksson intresserade sig för den ryska tidens historia på Åland och skriver bland annat så här i sin bok Ryska positionen Alandskaja från 1983.
Idyllen med förbrödring mellan officerare och meniga blev inte långvarig. Stadskommandanten Reinhardt hade gömt sig undan när soldaterna tågade genom Mariehamn i Svobodans första yra timmar. Detta var bevis nog i soldatrådets ögon på att Reinhardt inte var den nya tidens man. Han fick därför snart ge plats för löjtnant Natchedjevich som stadskommandant. Här och var ute på batterierna, bland annat i Frebbenby, blev någon officer tuktad för tidigare hårda tag mot manskapet. Matroserna i Degerby bemålade den stora kummelstenen med inskrift från år 1839. Då hade en kejserlig rysk flotteenhet besökt den tidens åländska centralort. Matroserna målade 1917 på stenen sitt lösenord i kyrillisk skrift: Svoboda. Överste Davidov, som i det första frihetsruset accepterat rollen som soldatrådsordförande, ville allt för lätt falla tillbaka i sina gamla officersvanor. Han sattes därför snart på plats och ska ha iakttagits sittande som potatisskalare i badhusparken. Under sommaren förflyttades han till Åbo och gick som så många andra okända öden till mötes. Revolutionens vardag blev alltså inte så ljus som inledningen hade lovat. Den sista förgyllningen på tillvaron ägde rum i Mariehamn när flaggstång restes vid rådhuset och ny flagga i rött och gult inköptes den 19 maj.
Vi hörde Ulf Weman läsa ur Martin Isakssons bok Ryska positionen Alanskaja. Det ryska tsarväldets kollaps satte alltså igång de politiska processerna inte bara för ett självständigt Finland utan också tanken på en åländsk återförening med Sverige vaknade nu till liv redan våren 1917, berättar Dan Nordman.
I Mariehamn så hölls det flera sådana här folkfester eller medborgarfester och det berodde ju på att Nikolaj var ju avskydd här på Åland också, för han ansågs ju ha gjort Finland inklusive Åland en massa, ja, att han var en förtryckare. Och här så tändes ju nu hoppet att, ja, dels var man ju väldigt glad för att så att säga lagligheten, alltså att lantdagen igen då skulle få sammankallas och få stifta lagar och så vidare. Sen så fanns det ju då också en viss förhoppning om att det här kunde leda till total frigörelse från det ryska riket.
Och då pratar vi om Finlands frigörelse.
Då pratar vi i huvudsak om Finlands frigörelse. Den 22 i tredje så hölls det till exempel ett så här medborgarmöte där vår landdagsman Sundblom var huvudtalare, och då ger han ju just uttryck för den här förhoppningen att nu ska det bli bra igen när förryskningen kommer att upphöra. Och den andra talaren på den här festtillfället då som hölls i rådhuset så var Mariehamns kyrkoherde Mosander. Och sen den 29 mars så då hölls det ytterligare en sån här fest som kallades för åminnelse och frihetsfest. Och där tala Sundblom också, och även ryska soldater var i viss mån närvarande. Och som sagt, ålänningarna, de firar ju att förryskningen nu var över eller skulle upphöra. Och ryssarna, de firar ju att tsaren var borta och att det förmodligen skulle bli större frihet i Ryssland och demokrati i Ryssland.
Men i det här skedet så var det Finlands frigörelse från Ryssland som stod i fokus också för Sundblom.
För Sundblom var det definitivt, men ganska snart så, alltså ålänningarna var ju inte en åsiktsmässigt homogen grupp. Sundblom, så han tänkte att prata nog om Finland och Finlands självständighet eller åtminstone Finlands återupprättade autonomi. Men sen så fanns det en grupp som började tänka vidare, kanske man kan säga. Kärnan i den här gruppen så bestod av tysksinnade studenter, och även Mariehamns ordningsman Björkman var en central gestalt i den här kretsen. De här studenterna var sådana här jägarkurirer. De hade alltså tagit värvning i den tyska armén för att försöka på sikt då frigöra Finland. Nu så samlades de i sådana här små grupper och började diskutera att vad är bäst för Åland i den här situationen. Nu när Rysslands tsar är borta och Ryssland kanske faller, Finland kanske blir självständigt. Hur blir det med Åland och vad är bäst för Åland? Ett ställe som de då samlades på och som finns belagt så är ju Grälsby kungsgård, där arrendatorn Gösta Lindeman var en av de här invigda. Där träffades han och just Björkman och unga jägaren Nandor Stenlid. Så fanns det också två, ja, det låter ålderdomligt, men alltså allmogemän, alltså vanliga bönder. Och det var då Johannes Eriksson och Johan Jansson. Man tror att det är då under ett sånt här möte i Grälsby i april som
april 1917.
Ja, som tanken liksom föds. Eller den kan ju ha funnits till exempel i huvudet på Nandor Stenlid eller någon annan tidigare, men alltså det är då som den, vad ska vi säga, formuleras, att man kommer överens om att det allra bästa för Åland, det är jättebra om Finland blir fritt, men det allra bästa för Åland så skulle nog vara att återförenas med Sverige. Och i senare brev från den här kretsen så kommer det fram att det var liksom tre framtidsoptioner de diskuterade. Och det ena var då att Åland skulle vara en del i ett fritt Finland. Det andra var att Åland skulle bli ett internationellt territorium, alltså något slags oberoende område då, om jag förstår det är rätt, eller återförening med Sverige. Svagheten med det första alternativet, så det var ju att blir Finland överhuvudtaget självständigt, det var ju inte säkert. Och ifall Finland blir självständigt, ett sådant land blir det en finsk nationalstat där det inte finns plats för svenskspråkiga? Blir det en socialistisk stat? Hur blir det med Ålands roll i ett sådant samhälle? Det fanns så många osäkerhetsfaktorer där. Ett internationellt territorium, då skulle det ju bli liksom en kastboll i det här internationella spelet. Då skulle ju alla liksom, det skulle låta fint att vara liksom oberoende, men man skulle ju inte ändå bli oberoende på något sätt, utan man skulle bli en kastboll i den internationella maktkampen, kan man säga. Så det man fastnade för då, så var återförening. Då skulle man hamna igen, så att säga, med en kliché i en trygg hamn. Ett land där man får behålla sin kultur, sina sedvänjor, ekonomiskt stabilt och så vidare. Och ett land som man också har haft, framförallt Västra Åland, då, väldigt mycket kontakter genom hela det här seklet då Åland varit då statsrättsligt skilt från Sverige.
Men det här kommer alltså, de här diskussionerna kommer igång bara en månad ungefär efter det att tsaren har avsatts.
Det finns inget protokoll från det här mötet i Grälsby till exempel, utan de här tankarna och optionerna så omnämns i senare brev. Men alltså en ganska rimlig gissning är ju att det var det här man diskutera och att det var så här man kom fram till att det vore det allra bästa att höra till Sverige, och därför borde man liksom närma sig Sverige och ta kontakter och kanske också ordna en sån här åländsk viljeyttring så att svenskarna förstår att det här inte är bara en fantasier från en liten sekt, utan att en sån här tanke skulle ha stöd i vidare kretsar.
Och hur lång tid tog det sen innan man började förverkliga sina tankar?
Ja, alltså Nandor Stenlid, så han var ju i Stockholm och diskuterade bland annat med Nils Edén, som var Liberala partiets ledare och så vidare. Och man var också i Helsingfors och diskuterade med, alltså Lindemann var i Helsingfors och diskuterade med Helsingfors-ålänningar om vad de tyckte och så här. Och sen så bestämde man att Johannes Eriksson och Carl Björkman skulle fixa ett sånt här möte där mellan åländska kommuner då, där man skulle diskutera det här och förhoppningsvis ta ställning för att kontakta Sverige med en hänvändelse för att få en återförening.
Berättade lektorn i historia Dan Nordman. Här stänger vi det här kapitlet i skildringen av det politiskt turbulenta året 1917. Fortsättning följer. Mitt namn är Eva Nyberg.